förmiddag. Jag hälsar er välkomna nu här, för nu är klockan blivit 10. Jag heter David Svärd och är pastor i Pingstkyrkan. Så välkomna till den ekumeniska inspirationshelgen 2025. Och vi möts ju här nu i Östermalmskyrkan. Tack för den möjligheten, Bosse. Ja. Och den här helgen så uppmärksammar vi särskilt två stycken jubileer. Det är 1700 år sedan kyrkomötet i Nicea år 325 i nuvarande Turkiet. Och det är 100 år sedan det ekumeniska Stockholmsmötet 1925. Och vi har ett gediget program idag med föreläsningar, frågor, diskussioner, samtal där alla kan bidra. Och vi kommer hålla på fram till cirka klockan 12.30 då det blir lunch. Vi ska sjunga en inledande sång, men innan det så skulle jag göra en liten kort reflektion här på temat enhet och mångfald. Aposteln Paulus han talar ju om församlingen som Kristi kropp med olika lemmar som har olika funktioner. Och Guds ande verkar på olika sätt hos var och en och ger olika gåvor till var och en. Och så här kan vi verkligen tala om enhet i mångfald, församlingskroppen, enhet i mångfald av lemmar av och tjänster och gåvor. Och sen när vi kommer in på kyrkornas ekumeniska arbete så märker vi också att det kan finnas en mångfald kanske bortom detta som vi tänker att Paulus i första hand talar om. Och det är därför det finns också olika kyrkosamfund och rörelser. Och inte bara är så att säga ett enda. Det är delvis på grund av olika, bland motsägande övertygelser kring olika frågor, teologi och hur tron ska utövas. Och i det ekumeniska arbetet så strävar vi efter att trots olikheter så förenas vi också kring det vi har gemensamt. Och det kommer vi in på idag. Jesus Kristus först och främst tror jag man kan säga. Och om Paulus då talar om en enhet i en mångfald som är helt oproblematisk, så menar jag att det ekumeniska arbetet så strävar jag efter en enhet som i en mångfald som delvis kan vara problematisk. Ja, så vi får ta med oss den här utmaningen då från Paulus. Jag läser från Efesierbrevet 4 och vers 11. Och han, alltså Kristus, gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Ja, där har vi fantastiska ord men också utmanande ord tänker jag till oss. En kort bön och sen ska vi sjunga a cappella nummer 61 i sångboken här. Tack kära far i himlen att vi får samlas på det här sättet och samtala och dela tankar och föreläsa och ge kunskap vidare, Herre. Jag prisar dig och jag ber att du ska vara med i allt detta och leda våran gemenskap, leda våra samtal och att vi ska få uppleva det här. Det är en uppbyggelse som också får bidra till vår mognad och kunskap och enhet. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.
Fader Stefan, ortodox präst i den snart 60 år gamla ortodoxa församling som finns i Halmstad. Det är väldigt svårt att förstå det som hände för 2000 år sedan. Och det tog sin tid innan det gick upp för människorna vad egentligen som hade hänt. Alltså brytningen mellan det gamla förbundet, lagen och den vägledningen som Gud hade gett genom Moses och lagen till ett utvalt folk. Vad som har rätt, vad som har fel. Och sen kommer då alltså det märkliga, detta att vår bekännelse att Gud blev människa och föds in till världen. Det tog sin tid innan man förstod vad det här innebar. Och övergången, vi kan ju läsa om detta i apostlagärningarna. Alltså, hur gör man när man blir en kristen bekännare? Alltså det som hände i Antiochia, alltså den stan där man först kallade de kristna bekännarna för kristna. De stod ju inte på en judisk grund. Och efter ett tag så uppstod det en orolighet, därför att det hade kommit ner fariser och skriftlärda ifrån Jerusalem till Antiochia och sa att om ni ska tillhöra förbundet, även om ni är kristna bekännare, så måste ni stå fast i den gamla lagen. Ni måste alltså omskära eder och hålla Moselagen. Och vi läser då alltså i Apostlagärningarna hur det väckte oro och en tvist inom församlingen där. Och det gjorde då att man, Paulus och Barnabas gav sig av med några av församlingsmedlemmar upp till Jerusalem, till apostlarna, för att där diskutera vad som gällde egentligen. Och då kommer man fram till, alltså efter en diskussion mellan dem, mellan apostlarna och de som var berörda av detta, om ett beslut. Och det beslutet, det läser vi då i apostlagärningarna hur det inleds med orden: den heliga ande och vi har beslutat. Alltså det är en icke-troende, alltså läser detta då, så kan man ju tycka att det här är ju alltså högmod. Hur kan man veta att den heliga ande är närvarande och att han ger ett uttryck för det som vi människor har kommit fram till? Men det är ändå så det står fast. Och jag skulle säga att detta är egentligen grunden för hur vi gör när vi kommer till osäkerheter om vad tron egentligen är för någonting. Vi kallar till ett möte. Och det är också det som är karaktäristiskt för kyrkan. Det är inte en person som har ett avgörande beslut, utan man samlas i ett kollegium och ventilerar och driftar och försöker alltså i enhet komma fram till vad är sanningen. Och de som alltså närvarar i detta mötet, det ska alltså vara apostlarnas efterföljare, biskoparna. Hur vet man att detta är sant, det som de kommer fram till? Ja, det måste, precis som alltså i det första apostlamötet, planteras in i församlingen till det troende folket. Och där prövas och se om det finns en sanning i detta. Har Gud varit närvarande vid mötet? Har sanningen fått ett uttryck vid mötet? Har Gud i sin skapande kraft, alltså sitt skapande, givit liv åt kyrkan, åt församlingen? Och det är kanske där alltså vi får söka i om det fanns en sanning, om det var rätt det som biskopen kom fram till. Därför att om det implanteras i församlingen och där levs, om trons levs på det sättet, då kan man förstå, inte i ögonblicket när man tar beslutet, utan i efterförloppet, i tiden och i reflektionen och i det praktiska användandet, var detta sanning, var Gud närvarande vid mötet. Den ortodoxa kyrkan står på 7 kyrkomöten, 7 ekumeniska synoder, om man nu ska prata grekiska, ekumeniska koncilier, om man ska prata lite grekiska och latin, 7 allmänna kyrkomöten. Det var inte bara 7 stycken möten som hölls, Det hölls mängder med möten, men man såg att sanningen fanns i 7 utav de här mötena i efterhand. Och det är den tron som då befästes alltså i församlingen, i kyrkan. Ett uttryck för det som vi behöver och som egentligen är alla religioners uppgift, att frälsa människan. Jag improviserar lite grann här. Jag får återvända lite grann till mina papper här alltså. Det som den kristna kyrkan har att göra, det är att förklara det som hände för 2000 år sedan, alltså inkarnationen, alltså att Gud blev människa, vad det innebär. Och det är ju någonting som är obegripligt för oss, därför att alltså, när vi som andliga människor försöker få en ordning i tillvaron, så är det lätt att vi hamnar i en situation av dualism, alltså att det materiella tyngs ner utav jorden, det andliga lyfter oss upp, och att det är obegripligt för oss att Gud, den fullkomligt obegränsade, opåtagliga, osynliga, kan bli synlig, begränsad och till och med alltså vara dödlig. Det är ett mysterium, en hemlighet som vi står inför och som vi inte kan förklara, utan vi kan uppleva det. Jag tror att väldigt många människor alltså kan känna, utan att begripa det riktigt, alltså känna en kärlek ifrån Gud, ifrån Jesus Kristus, men kanske inte riktigt förstår vad det var för någonting som hände. Detta att Gud blir människa, och vad det innebär för vårt liv som människor, liv i det nya förbundet, var någonting som det tog kyrkan ungefär 700 år. 700 år, alltså 7 kyrkomöten, för att riktigt komma fram till insikten och kunna befästa vad tron egentligen är, att Gud blir människa. Problemet vid det första ekumeniska konciliet, om vi ska hoppa dit, var att det har kommit upp en rörelse som kanske inte var ny, men som var väldigt aktuell, som fick namnet arianismen, alltså att en fick namnet av en präst från Egypten som hette Arius, och som sa det att Jesus Kristus var en speciell person, men han var inte Gud. Han var en upphöjd människa, men att han inte var Gud. Och det skapade alltså, precis som i Antiochia då, en oro och en osäkerhet om vad det egentligen var som hade hänt. Man hade alltså kommit i en situation där alltså den kristna kyrkan hade varit förföljd under 300 år. Och trots förföljelsen så kunde man liksom inte utplåna kyrkan. Konstantinus den store, som hade blivit kejsare i brytning av 200- och 300-talet, hade haft en uppenbarelse där han, alltså i den politiska oron som var i det romerska riket, där han stod alltså inför ett krig mot sina motståndare om vem som skulle vara kejsare i riket, fick en uppenbarelse. Och här är det osäkert om vad det egentligen var som han såg, men innebörden av det var att i kristendomens tecken ska du segra. Alltså om han följer kristendomens tecken så ska han segra. Och det var också det som han gjorde. Han, på något sätt så vittnade han om den kristna tron. Jag vet inte om det var, vi vet inte riktigt om det var att man hade sköldarna för soldaterna, alltså hade ett kors på sig. Men han segrade, och det första som han gjorde som kejsare var att han tillät den kristna tron, att den fick lov att dövas. att från att vara en förföljd tro så fick jag lov att utövas. Och en 10 år in efter detta i hans att han var kejsare, så kallar han då alltså till ekumeniska, första ekumeniska konciliet. Där man skulle då bestämma tron. Vad var det för en tro? Och det var då alltså läraren Arius, Larius tankar om att Kristus inte var sann Gud. Var då som detta skulle lyftas för att man skulle få en enhet i tron. Och man formulerade den första trosbekännelsen. Alltså en trosbekännelse, som jag tror inte den är bekant för den, i den ortodoxa världen så mycket. Men i den ortodoxa världen är det alltså en trosbekännelse som med några få tillägg i ett senare kyrkomöte har använts oförändrad genom den ortodoxa kyrkan. Och där väldigt många av våra trosbekännare kan det utantill på sina olika språk. Det är en trosbekännelse som många av de heliga säger att denna bör man läsa dagligen, därför att det är en undervisning. Det hjälper oss i att förstå vad vi egentligen bekänner. Någonting som är obegripligt, men som för oss djupare och djupare in i förståelsen om den treeniga guden och Guds frälsningslära. Det som man försökte befästa vid det första ekumeniska konciliet, det var detta, vem Jesu Kristi person var. Och då kom alltså formuleringen upp att han har samma väsen som fadern. Alltså hans natur, hans innersta väsen är av samma väsen, är av samma natur som fadern. Han är Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Och varför man ansåg att detta var alltså inte bara alltså väsentligt och betydelsefullt och sant, var därför att människan ända ifrån fallet, ifrån utrivandet utav människan ifrån paradiset, har längtat efter att komma tillbaka till gemenskapen med Gud, till det paradisiska livet, till friden, till harmonin och till gemenskapen med sin skapare. Och det är, jag tror att oberoende av religion, så detta, eller oberoende till och med alltså av om man är ateist, så är detta någonting som finns implanterat hos oss människor, att vi längtar till ett paradisiskt tillstånd. Och alla religioner försöker beskriva eller ge hjälpmedel till detta, hur människan ska nå upp till paradiset. Och vi vet ju alltså de österländska religionerna, alltså hur själavandringen och hur själen ska kunna komma upp till ett tillstånd där den slutar att vandra, komma upp till ett nirvana. Människan lyckas inte bryta igenom spärren mellan himmel och jord, utan den enda som kan bryta igenom gränsen och barriären mellan himmel och jord, det är Gud själv, som blir människa, som går ner i sin skapelse och identifierar sig med sin avbild. Det är den enda som kan bryta igenom den spärren och sen återföra den mänskliga naturen tillbaka till gudomen. Och det är detta som vi ser alltså i födelsen, Kristi födelse. Alltså att han bryter igenom, förenar himmel och jord, som vi sjunger i ortodoxa kyrkan på födelsen. Och om vi passerar hans uppståndelsen och går till himmelsfärden, i sin himmelsfärd placerar den mänskliga naturen mitt i gudomens sköte. Och när jag pratar om den mänskliga naturen, så pratar jag inte om människans själ, utan själva kroppen. För det var i kroppen som Kristus Jesus uppfor till himmelen och placerade återigen människans natur i paradiset, i gudomens sköte. Det är alltså, människan kan inte åstadkomma detta själv, utan det är Gud som gör det. Gud är den som kan göra det. Och därför måste han bli fullkomlig människa, identifiera sig fullkomligt med oss i vår natur. Inte i två personer, en gudomlig och en mänsklig person. Inte i två viljor, med två viljor, med en gudomlig natur, med en gudomlig vilja och en mänsklig vilja. Där den gudomliga naturen, den gudomliga viljan är överordnad den mänskliga. Och vi läser ju om detta, alltså den sista kvällen i Getsemane. När han ber, alltså som människa, att bli befriad ifrån korsfästelsen och plågan inför detta. Men låter sin gudomliga natur styra över den mänskliga naturen. Han säger, ske inte min vilja, fader, utan ske din vilja. Alltså fullkomlig Gud och fullkomlig människa i en och samma person, i en person förenad. Och det är den bekännelsen då som man kom fram till med Nikea, som man säger på grekiska. För om ni kommer och pratar med greker och säger Nicea, så förstår de inte vad ni pratar om. Utan, alltså, Nikea är alltså den grekiska namnet på den orden. Alltså. Vi kan säga Nicea för det, så att alla förstår. Det var det beslutet man kom fram till, Nicea. Arianismen, det tog sin tid innan den dog ut. Men som religion och som den kristna kyrkan, så försvann så småningom. Men det är ju uppenbart att tanken finns kvar. Att Gud kan inte bli materiell, kan inte bli materia. Och det är det som vi som kristna bekännare har att vittna om i en värld. Alltså i ett mysterium som inte kan begripa och förklara kanske fullt ut. Men som vi i kärlek kan uppleva. Och även om många kanske inte förstår vad Jesus innebär, så kan man ändå alltså känna Guds kärlek som utstrålar i den människoblivne Guden, Jesus Kristus. Jag tror det är ungefär som jag jag hoppas att jag väcker några frågor så att vi kan fortsätta lite grann i och fördjupa tankarna.